السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله وبه نستعين، وما التوفيق إلا بالله. أما بعد، فوتشيت أتغيينهم الكتاب المبارك، كتاب أدب المفرد of إمام المحدثين إمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي طالد إفرا بكان أم هجر المسلم أت بويكوتا إن مسلم. Och innan vi börjar så vill jag bara se om ni har förstått konceptet. Är grunden att det är, vad kan man säga, är grunden att man bojkottar en muslim eller att man inte bojkottar en muslim? Vad är grunden? Att man inte bojkottar en muslim. Är det ibland tillåtet?
Ja.
Ja. När är det tillåtet? Det finns två, vid två tillfällen.
Religiösa anledningar och personliga anledningar.
Religiösa och personliga anledningar. Om det är personliga anledningar, det vill säga någonting dunjamässigt, så får denna bojkott max pågå i
tre dagar.
Och efter tre dagar, är det haram eller?
Ja.
Det är haram, ja. Och Taib, de religiösa orsakerna, vi nämnde där två orsaker. Är det någon som minns? Ja. Att personen gör kabair, stora synder, och kallar till dem öppet. Eller att personen gör bid'a. Taib. Och där nämnde vi också att bojkotten är av två olika slag. Man bojkottar med två orsaker. Minns ni dessa två orsaker? Varför man bojkottar folket av bid'a och folket av synder? Ett, al-wiqayi, att skydda sig själv. Vilket är den viktigaste, att man inte skadas av deras ondska. Och den andra orsaken?
För att personen ska ångra sig.
Nej, att markera att man är emot personen. Att ta avstånd från personen och hans bid'a och hans kabair. Så att han kommer tillbaka till al-haq. Taib. Det som kallas för hajr. Yani li-zajr. Att man gör det för att då avskräcka och få personen att vända sig tillbaka till sanningen. Och vi sa att där är det viktigt att kolla på fördelar och nackdelar. Om det är en person som syndar till exempel. Du känner någon som syndar. Ska man då bara bojkotta personen direkt? Eller finns det större nytta i att fortfarande prata med personen och ge nasiha och göra da'wah på personen och så vidare? Och vi sa att generellt när det kommer till syndare så försöker vi alltid göra da'wah. Men om personen är mu'anid, verkligen trotsig och högmodig och vägrar lyssna och gör narr av dig och säger fula saker till dig och så vidare, så allas, lämna honom. Om man är högmodig och inte vill lyssna alls, lämna honom. Men så länge det gynnar att ge nasiha så fortsätter vi att ge nasiha. Taib. Nam. Hur bryter man en bojkott? Om du har bojkottat din broder, hur bryter man den här bojkott? Genom att ge salam. Vad händer om ni är oense över någonting världsligt och du vill bryta den här bojkotten genom att då ge salam, men personen hälsar inte tillbaka? Vad händer då?
Säg salam tre gånger.
Man kan hälsa tre gånger. Och vad händer om personen inte besvarar?
Han faller i synd.
Och? Shaitan hälsar på honom. Och vem hälsar på det? Malaika, änglarna, hälsar på det. Taib. Na. Taib. Vi ska då börja gå igenom dagens hadither. Och många av dem är hadither som vi har talat om tidigare. Och vi har ju det som kallas för riwayat. Att en och samma hadith kan ha flera riwaya. Flera olika ordalag eller narreringar. Att det finns ibland ett ord extra i en hadith. Den berättas till en annan sahabi med en extra mening eller mening mindre och så vidare. Och de här riwayat har Salaf ofta talat om att de är viktiga att förstå. Du kan inte förstå det på en helheten i en fråga tills du har samlat haditherna i ett ämne. Som många av Salaf sa, som Imam Ahmed och dem, att vi förstår inte hadithen tills vi har samlat dess vägar genom dess källor och dess ordalag och så vidare. För vi finner ibland att ett ord förklarar ett annat ord och så vidare. Och i en hadith kanske det nämns varför profeten sa en viss sak, och i andra hadithen nämns inte varför han sa det, utan bara själva uttalandet alaihi salatu wasalam och så vidare. Så det är jätteviktigt att då yani förstå dessa riwayat. Jahamukallah. Författaren säger i kapitel 192 Babu Shahna, kapitlet om hat. Shahna kan vara hat, att ha liksom problem med andra muslimer.
Hysa agg.
Och han nämner här flera hadither från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Den första är hadithen där Abu Huraira radiyallahu anhu säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: La tabagadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Hata inte varandra, avundas inte varandra, utan ni ska vara Allahs tjänare och ni ska vara bröder. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Vi nämnde den här hadithen förra veckan, det var lite längre. Men vad menas med la tabagadu, hata inte varandra? Vi sa att det finns någonting som är underförstått det. Hata inte varandra. Gör inte det saker och ting som leder till hat. För vi sa ju att du börjar inte bara hata en person från ingenstans. Han är din broder i islam, skulle du bara hata honom från ingenstans? Nej. Utan undvik de saker som gör att du hatar honom, som leder till hat. Och det är de sakerna vi har talat om. Baktala, sprida skvaller, vända varandra ryggen, tro dåligt om varandra, avundas varandra. Allt sånt här gör att man hatar varandra. Och det här är saker som islam har förbjudit. Islam har förbjudit hat och fiendskap mellan muslimer på grund av världsliga saker. Och islam har kallat till enighet och sammanhållning och brödraskap och allt som leder till detta och stärker detta. Så wala tabagadu, yani hata inte varandra och gör inte de saker som leder till att ni kommer att hata varandra. Wala tahasadu, och avundas inte varandra. Kommer ni ihåg definitionen av hasad? Någon annan? Olika personer här. Najib, vad är al-hasad? Asaluka anta. Tayyib, någon annan? Babu? Att man ser en gåva, något fint hos en annan person, och man önskar att personen ska förlora det. Man ifrågasätter varför Allah har gett den här saken till den här personen. Det kan vara hälsa, det kan vara skönhet, det kan vara styrka, det kan vara pengar, det kan vara arbete, det kan vara vad som helst, status. Man tänker att den här personen förtjänar inte det här. Och då ifrågasätter man Allahs vishet i hans sätt att dela ut rikedomar och positioner och vad det nu kan vara till människor. Så al-hasad är en väldigt, väldigt farlig sjukdom som kommer från shaitan. Shaitan var den som hade hasad. Och vi muslimer har inte hasad. Utan ser vi någonting fint hos en broder så säger vi Allahumma barak. Och vi kan be om samma sak. Allah azza wa jalls rikedomar räcker till honom och till dig. Vi behöver inte önska att någon ska förlora någonting. Wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Utan ni ska vara Allahs slavar och ni ska vara bröder. Författaren nämner sen en till hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa: Ni kommer att finna bland de värsta av människor på domedagen den som kommer med två ansikten. Den som möter ett folk med ett ansikte och ett annat folk med ett annat ansikte. Och denna hadith är också sahih, det finns också i Bukhari och i Muslim. Vad kallas en hadith för om den finns i Bukhari och Muslim? Muttafaqun alayh. Yani den är överensstämd. Muttafaq, yani ittafaqu, de är överensstämd på denna hadith. Och det är den starkaste nivån av sahih som finns. Starkaste nivån är muttafaqun alayh. Och vad kommer sen? Vad som finns i Bukhari. Taib. Och vad kommer sen? Det som finns i Muslim. Och så vidare. Taib. I denna hadith så säger då profeten alayhi salatu wassalam: Ni kommer att finna den värsta människor på domedagen de som kommer, eller den som kommer med två ansikten. Vad menas med detta? Jo, det är som en hycklares egenskap. Att man är oärlig och man är falsk. Och man går och sprider fitna och fasad mellan folk. Man går till ett folk och låtsas vara med dem. Och jag är med er och jag är emot dem där. Ja? Så går man till de andra och jag är med er, jag är emot dem där. Det här är hyckleri. Och det här är inte en muslimsk egenskap, utan muslimen är ärlig. Man är ärlig och man är inte falsk på det här sättet. Och det var exakt så här som hycklarna gjorde. De gick till muslimerna och sa vi är med er. Gick till kuffar och sa vi är med er. Eller hur? Och tyvärr finner man idag muslimer som beter sig så här. De står inte upp för sanningen. När de sitter med Ahlul Batil så säger de att de är med dem. Och när de sitter med Ahlul Haq så säger de att de är med dem. När de sitter med kuffar så är de med dem. Och så vidare. Allah al-musta'an. Och det är fel. Utan muslimen ska gärna stå upp för sanningen. Taib. Vi går vidare till nästa hadith. Som också berättas av Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Och där så säger han att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa iyakum wadhann fa inna adh-dhann akdhabu al-hadith. Jag varnar er för misstankar. För sannoliken så är misstankar det lugnaktigaste av tal. Wa la tanajashu, och begå inte en najash. Wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanafasu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Och denna hadith är också muttafaqun alayh. Behöver inte förklara vad det betyder, eller? Muttafaqun alayh betyder att hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Taib. I den här hadithen så säger Rasulullah alayhi salatu wassalam iyakum wadhann. Jag varnar er för misstankar. Att gå och misstänka varandra. För sannoliken så är misstankar det lugnaktigaste talet. Naam. Muslimer ska i grunden inte misstänka varandra utan grunder, utan bevis. Allah Azza wa Jal säger i surat al-Hujurat: Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathira min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm. Troende, undvik det mesta av misstankar. För sannoliken så är vissa misstankar synd. Taib. Så muslimen ska inte misstänka andra muslimer utan grund, utan bevis. För att det är, som profeten Al-Islam sa här, det falskaste av tal. Akdabul hadith. Och här också en annan sak. Misstankar är inte någonting man behöver säga. Det kan vara något som är i hjärtat. Det går misstänker folk. Men hjärtat har också sina gärningar och sitt tal. Taib. Så att här finner vi att även hjärtas gärningar kan kallas för tal. Taib. Det är haram att misstänka muslimer utan bevis. Att man tror dåligt om folk. Som vissa människor, de säger, ah, han har inte uppriktighet. Han är falsk. Han är ute efter sig och så. Yani, dumma personens avsikt. Utan att veta. Yani, har bevis för det han säger. Utan det är bara anklagelse. Taib. Eller han är så, han är hycklare, han är hit, han är dit. Utan att komma med bevis. Det här är haram i islam. Taib. Men det finns här, Allah säger att vissa misstankar är synd. Det betyder att vissa misstankar kan vara rätt. Och det är om personen har satt sig i en situation och har antytt och visat på vissa saker, då får man misstänka honom för detta. Och vi har nämnt exempel förut. Du ser en muslim komma ut från Systembolaget med kassar från Systembolaget. Har du rätt att misstänka honom att han har köpt alkohol? Har du det? Eller skulle du säga så här, nej, jag får inte misstänka honom. Ja? Det finns faktiskt en liten chans att han köpte alkoholfritt alkohol. Eller alkoholfritt vin eller någonting. Chansen är liten, men du har rätt att misstänka honom. Att han köpte alkohol. Eller hur? Så att då har han själv satt sig själv i den situationen. Och du har rätt att misstänka honom. Taib. Men om det däremot, yani, man inte riktigt vet, man är osäker, då ska man inte misstänka. Som Umar radiyallahu anhu sa: La tadhunnu bi kalimatin sadarat min akhika shar'an wa anta tajid laha fil khayri mahmala. Umar radiallahu anhu sa att yani, tro inte någonting dåligt om det som din broder säger, om du finner eller om det finns utrymme för att tolka det på ett gott sätt. Yani, din broder säger någonting som kan tolkas på två olika sätt, gott och dåligt. Du har utrymme för att tolka det på ett positivt sätt, då ska du inte tro dåligt om det han har sagt, utan du ska tolka det på det goda sättet. Och det händer ibland att folk kan vara dåliga på att formulera sig, och de säger någonting som man tänker, men vad säger han? Men det kan betyda någonting bra eller någonting dåligt. Förstår ni? Det händer ibland, eller hur? Då ska du direkt tolka det positivt. Tänka det bästa om din broder. Men om han säger någonting negativt som bara kan tolkas negativt, kallas, då får du självklart tolka det som han sa det. Eller hur? Men när det finns utrymme för tolkning, vi tror det bästa om våra broder. Taib. Så man ska akta sig för avvan, misstankar. وَلَا تَنَاجَشُوا. Profeten a.s. säger också att begå inte en najash. Gör inte en najash. Och vad är det för någonting? Det är en form av handel. Och för att ni ska förstå det, så är det till exempel att jag vill sälja någonting. Jag vill sälja min bil till exempel. Eller inte jag ska inte ta exemplet. Någon person vill sälja sin bil. Taib. Och han går till marknaden och kör auktion. Och han tar med sig sin kompis. Och hans kompis spelar som en köpare. Så han säger, jag säljer bilen för 70 000. Har vi någon som bjuder högre? Då kanske någon säger 72 000. Och då säger hans kompis 74 000. Han vill inte ens ha bilen. Och han spelar som att han inte känner köparen. 74 000. Den andra säger 75 000. Han säger 76 000. 78, 79. Tills priset har gått upp, då hans kompis tyst. Och låter den andra personen köpa bilen för ett dyrare pris än vad den skulle ha kostat. Hänger ni med? Det här kallas för en najash. Och det här är haram i islam. Varför? För det leder till vad? Kärlek mellan muslimer? Nej, hat. Om jag får veta att den här personen var fake, han var falsk, han var här för att yani, blåsa upp priset, hallas. Skulle jag hata honom, eller hur? Så det här är inte tillåtet. En najash. وَلَا تَحَاسَدُوا. Och avundas inte heller varandra. وَلَا تَبَاغَدُوا. Och hata inte varandra. وَلَا تَنَافَسُوا. Och tävla inte heller med varandra. Vad menas med tävla inte med varandra? Vi förklarade det förra veckan. Ska vi inte tävla i gott? فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Alla säger tävla i det goda. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Tävla till er herres förlåtelse och hans paradis. Vad menas då med tävla inte med varandra? Ja. Dunja saker. Ja, ni tävlar inte med varandra i dunja saker på era bröders bekostnad. Att ni vill ha, ja, ni allt från dunja. Ni vill ha det era bröder har från dunja och så vidare. Så att de tar skada. Men ni minns ju att vi nämnde den här hadithen. Att Rasulullah a.s. sa att det inte är fattigdom jag fruktar för er. Utan jag fruktar att Allah kommer att öppna dunja för er. Och ni kommer att tävla om dunja. Och den kommer att förstöra er så som den förstörde dem innan. Och i en annan hadith. Ni kommer att tävla med varandra. Och sen kommer ni avundas varandra. Och ni kommer att bojkotta varandra. Förstår ni? Så att dunja på det här sättet. Om vi bara tävlar i dunja på andras bekostnad. Så leder det till hat mellan muslimer. وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَدَابَرُوا. Och vänd inte heller varandra ryggen. Och det var det vi talade om i förra veckan när vi talade om bojkott. Utan vi ska vara Allahs tjänare och vi ska vara bröder. No. Och det måste förstå sammanhanget också här att vi ska vara bröder. Och han nämner de här sakerna innan. Yani, de här sakerna gör att ni inte kommer vara bröder. Ni kommer hata varandra. Så att det är viktigt att förstå sammanhanget i hadithen. Okej? Okay? Sen så nämner författaren Hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu att profeten a.s. sa: dörrarna till Jenna öppnas varje måndag och varje torsdag. Och Allah förlåter varje tjänare som inte gör kyrk. Och förlåter inte heller de som har bråk sinsemellan. Två muslimska bröder som har bråk sinsemellan. Allah säger låt dem vara tills de försonar sinsemellan. Och den här hadith finns också i muslim. Så här nämner Rasul a.s. Och vi nämnde den här hadithen förra veckan, att dörrarna till Jenna öppnas varje måndag och varje torsdag. Och det här tyder på dygden av måndagar och torsdagar. Och därför är det också rekommenderat att göra vad på dessa dagar? Att fasta. Och vad är det mer som händer på de här dagarna? Våra handlingar tas upp och redovisas för Allah Azza wa Jal på måndagar och torsdagar. Och därför tyckte också profeten om Alayhi Salam att hans gärningar skulle redovisas eller tas upp till Allah i ett tillstånd då han fastar. Att änglarna säger att vi lämnade din tjänare då han fastade. Någonting vackert, eller hur? Så måndagar och torsdagar är mashallah unika dagar. Och dörrarna till paradiset öppnas. Och det här bevisar också, som ulema säger, att Jenna är skapat. Jenna finns nu förberett för de troende. Och inte som vissa ahlul bidah, de säger att Jenna kommer att skapas på domedagen. Jenna finns inte nu. Kan ni tänka er att det finns en sån sjuk åsikt? Allah måste. Så Jenna finns nu, som Allah säger, uiddat lil muttaqin. Det är förberett för de troende. Det står i beredskap för de troende. Så dörrarna till paradiset öppnas varje måndag och varje torsdag, och Allah förlåter varenda muslim förutom den som har två egenskaper. Den som gör shirk, och de är inte muslim, de är kafir. Allah azza wa jalla förlåter inte de som gör shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah förlåter inte att man gör shirk, dyrkar någonting annat än honom, men han förlåter förutom detta vem han vill. Och Allah förlåter inte heller personen som är ovän med en annan muslim, gärna på grund av världsliga saker. Allah låter dem vara. Så här finner vi subhanallah faran i att vara ovän med en muslim på grund av dunya. Att du blir nekad den här förlåtelsen som alla andra muslimer får varenda måndag och torsdag. Och för den här personen som är ovän, tiden bara går och Allah säger låt dem vara tills de blir vänner. Så man ska verkligen skynda sig i att försöka lösa problemet med sina bröder, så att man inte är ovän med andra muslimer. Här nämner också ulema att den här hadithen bevisar att det gynnar inte, det hjälper inte att du sitter och gör istighfar. Du är ovän med en muslim och du sitter hemma och säger stagfirullah, Allah förlåt mig. Nej, Allah förlåt mig, gå och bli kompis med din vän. Det här är din toba. Då blir du förlåten. Men om du inte vill ta det steget, halas, då får du finna dig i den här situationen. Att du inte blir förlåten. Så mycket, mycket allvarligt att vara ovän med en annan muslim. Författaren nämner sen också från Abu Darda radiyallahu anhu att han säger: ska jag inte berätta för er vad som är bättre än att ge sadaqa och fasta? Salahu dhatil bain. Att försona mellan två personer som är ovänner. För sannoliken så är hat någonting som raserar, yani förstör eller rakar bort hela religionen. Och den här affär nämnde vi förra veckan, och den är också en hadith från profeten Muhammad alaihissalam. Och det kan vara så att ibland så nämns ett uttalande som mawquf eller marfu'. Det är också termer som vi bra känner till, vi har gått igenom dem förut. Vad är mawquf för någonting? Att uttalandet stannar vid en sahabi. Mawquf, yani det är någonting som sahaba har sagt. Man säger den här hadithen är mawquf, den här athar är mawquf. Marfu', yani någonting som tillskrivs profeten Muhammad alaihissalam. Och det här är termer inom hadithkunskapen som är bra att känna till. Den här hadithen har nämnts både mawquf och marfu', både från sahaba och från profeten Muhammad alaihissalam. Så Abu Darda har ju hört detta från Rasulullah alaihissalam. Men vi sa att ibland så kanske sahaba säger någonting, de vill förkorta någonting eller få fram ett budskap, och förkortar och säger bara igen själva poängen utan att säga att det var profeten som sa det alaihissalam. Men generellt, de lärde sig också att om någon av sahaba uttalar sig om el-ghaib, det fördolda, paradiset, helvetet, belöning, domedagen, och det är någonting som man inte kan yani komma fram till själv, så säger vi att den har hukmu rafa. Yani den stannar vid sahabin, men den måste ändå i slutändan tillskrivas profeten Muhammad alaihissalam. För att sahaba kan inte sitta och prata om det fördolda utan att ha hört det från profeten Muhammed alaihissalam. Förstår ni? Så någon av sahaba säger att det här är från domedagens tecken till exempel. Alltså, då vet vi att det här måste han ha hört från Rasulullah alaihissalam. Den är mawquf, men i grunden så måste den ändå vara marfu. Bra känna till. Så vad säger här Abu Darda radiallahu anhu och profeten Muhammed alaihissalam? Ska jag inte berätta för er vad som är bättre än att ge sadaqa och att be? Gärna frivillig bön och att hjälpa fattiga människor. Det är att stifta fred mellan två muslimer som bråkar. Att göra två ovänner till vänner. Det här är bland de bästa av gärningar som finns i islam. Mashallah. Och så sa han, varför? För att el-burda, el-hat, hel-haliqa. Det som han använde här ordet, raka bort. Yani, ta bort, förstör. Och han sa inte raka bort håret, utan raka bort, förstör religionen. Yani, vad heter det? Demolerar, raserar och förstör religionen. För när vi muslimer är enade så är vi starka. Är det inte så? Rasul alaihissalam sa att muslimerna är som en byggnad. Stenar som stöttar varandra, och han satte ihop sina fingrar. Vad händer om stenarna börjar falla? Stenarna tas bort. Stenarna går sönder. De ska inte vara nära varandra. Byggnaden kanske faller. Delar av byggnaden faller. Eller åtminstone det kommer in kyla. Det kommer in värme. Det kommer in insekter. Det kommer in smuts. Och så vidare. Och samma sak är med våran umma. När vi är starka. Vi är enade. Då är vi starka. Och vi håller allting dåligt borta från våran umma. Eller hur? Men när vi är svaga, خلاص, då blir vi ett lätt byte för våra fiender. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, som Allah säger. Att bli inte oense och tvista inte med varandra, då kommer ni förlora er styrka och ert mod. Så när vi är enade så är vi starka. Och när vi splittras så blir vi svaga. Muslimer börjar lyfta vapen mot varandra, börjar döda varandra, göra takfir på varandra, bojkotta varandra. Det här kommer inte att gynna våran umma, utan det här är bara någonting som gör shaitan och hans soldater glada. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Det finns några hadither här som är svaga som vi hoppar över. Kapitel 195. Bab man ashara ala akhihi wa in lam yastashirhu. Kapitlet, den som rådger sin broder även om han inte har bett om råd. Den som ger råd till en muslim även om han inte har bett om råd. Och där berättar Wahb att han träffade Abdullah bin Umar radiyallahu anhum, som såg en fåraherde som var ute och vallade sina får. Han vallade sina får på en dålig plats. Så han sa till honom, eller namn, Abdullah bin Umar hade då sett en bättre plats att valla fåren på. Så han sa, wayhak, ve till dig fåraherde. Flytta dina får gärna till den här andra platsen. För jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Varje fåraherde kommer att frågas om sin flock. Och den här athar är sahih, den finns i Bukhari. Så här gick Abdullah bin Umar förbi den här fåraherden som vallade sina får på en dålig plats. Vad som menas med dålig, Allah alam. Det kanske inte fanns grönska. Det kanske fanns farliga stenar. Jag vet inte. Det var dåligt i alla fall. Och det fanns en bättre plats. Så utan att den här mannen har frågat, så ger han honom råd. Och säger, ja, ni går och valla dina får där istället. Och det här är det som författaren antyder på i rubriken. Att du kan ge bröder råd utan att de har bett om det. Han väljer en utbildning och säger, ja men brorsan, jag tror den här utbildningen är bättre för dig. Jag tror den här passar dig bättre. Ett jobb. Du borde ta det här jobbet istället. Och så vidare. Giftermål. Köp av bil. Köp av någonting. Ge folk råd. Även om de inte har bett om råden. Ibland man kanske känner sig lite påträngande. Men generellt igen. Om det är bra för honom, alhamdulillah. För du önskar det goda för din broder som du önskar för dig själv. Eller hur? No. Hadithen bevisar också djurens rättighet i islam. Att Abdullah bin Umar såg det som ett fel någonting Allah skulle fråga den här fåraherden om på domedagen. Att han gjorde beslutet att valla sina får på en dålig plats. Att de kanske inte fick tillräckligt med mat eller de kanske tog skada. Att det här var någonting förbjudet i islam. Djuren har rättigheter. De ska vallas på ett bättre ställe. Så att de kan äta och de kan känna sig trygga. Taib. Och han använde den generella hadithen. Där Rasulullah a.s. nämnde att varje person är en ra'i. Han är ansvarig. Och det betyder egentligen en fåraherde. Men det betyder hadithen mer generellt ansvarig. Och varje person kommer att frågas om sitt ansvar. Ledaren är ansvarig över folket. Mannen är ansvarig över sin fru. Frun är ansvarig över sitt hem och barnen. Och så vidare. Alla är ansvariga på något sätt. Och alla kommer att frågas över deras ansvar på domedagen. Namn. Kapitel 196. Bab man kariha amthal su. Kapitlet om vad som ogillas från dåliga liknelser. Dåliga liknelser. Och han nämner där hadith ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Där han säger att profeten a.s. sa: "Laysa lana mathalu su" eller "su". Vi ska inte liknas vid dåliga saker. العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. Den som tar tillbaka sin gåva är som en hund som äter upp sina spyor. Och den hadithen finns också i Bukhari och i Muslim. Så här är rubriken då, att en muslim ska inte liknas vid någonting dåligt. Vi muslimer, mashallah, ska vara de bästa människor. De starkaste, de renaste, de ärligaste, de bästa människorna. Och vi ska inte liknas vid dåliga saker. Vi ska inte sänka oss själva till en sån nivå där folk liknar oss vid dåliga saker. Och tyvärr, det här finns idag. Att de säger muslimer ljuger. Muslimer är bidragsfuskare. Muslimer är kvinnomisshandlare. Och så vidare. Och det här är fel. De här sakerna hör inte hemma i islam. Och vi tar avstånd från dem. Vi ska inte liknas vid dåliga saker. Förstår ni? Och här nämnde han ett exempel. Och det är vad? Laysa lana mathalu saw. Vi muslimer ska inte liknas vid negativa och dåliga saker. Och så nämnde han exemplet av hunden. Eller av en person som tar tillbaka en gåva som han har gett. Det kan vara en gåva eller det kan vara sadaqa. En person som tar tillbaka en gåva efter att man har gett den är lika dålig i liknelsen som en person eller som en hund som spyr och äter upp sina spyor. Fräscht eller äckligt? Äckligt. Det är lika äckligt att man tar tillbaka en gåva efter det att man har gett den. Och därför säger många lärda att det är haram. Som Mujahid, han sa i förklaringen på hadithen, att det vi känner till är att det är haram att äta enligt spyor. Vad ska vi då säga om hundens spyor? Hunden är najis, hans saliv är najis. A'udhu billah. Och också här Rasul a.s. använder en akhassul hayawanat. Det är ett av de lägsta djuren. Al-kalb. Akramakumullah. Så en muslim gör inte såna här saker. Man ska inte liknas vid dåliga saker. Och det finns andra hadither, som till exempel: vi ska inte be som en tupp eller som en kråka som pickar efter frön i marken. Man ska inte be snabbt i ruku och sujud. Det är en dålig liknelse. Vi ska inte ligga som hunden ligger i sujud med armbågarna i marken. Det är också en dålig liknelse. Vi ska inte i salat kolla runt som vargen. I salat står och kolla till höger och vänster. Du ska fokusera blicken fram. Dåliga liknelser igen. Förstår ni? Så vi muslimer, alhamdulillah, ska vara mer ärofulla än detta. En fråga här. Vi nämnde att det är haram att ta tillbaka gåvor eller att ta tillbaka sadaqa. Har man gett bort någonting så är det inte längre ditt. Förstår ni? Har du gett bort någonting så är det inte längre ditt. Det har förflyttats till någon annans ägodel. Och du kan inte ta tillbaka det. Okej? Okay? Även om du gav fel eller du gav sadaqa och sen det visar sig att personen inte behöver av sadaqa. Halas. Gjort är gjort. Ta inte tillbaka det. Och det finns vissa hadith som indikerar på detta, att vissa sahaba ibland de gav fel och sådär, kallas. Rasul alaihi wasallam indikerade på att gjort är gjort. Låt dem ha det de har fått. ta inte tillbaka en gåva. Okej? Varför? För när vi ger saker, vi är för Allahs skull. Eller hur? Vi ger inte för att få någonting tillbaka, för att tjäna någonting, för att tacka sig, för att gengäld, att man ska göra gentjänster och så vidare, utan vi är för Allahs skull. Så man tar inte tillbaka gåvor. Det är inte tillåtet. Men det finns ett undantag där det är tillåtet att ta tillbaka gåvor. Och när är det? Nej, till skilsmässa. Ah, men... Ja, kanske. Men de, som brodern sa, vad föräldrarna tar från barnen, det som föräldrarna har gett till barnen. För profeten Ali satt och slam i en liknande hadith, finns det tillägget, förutom det som föräldrarna tar från barnen. Och då ett barn kom och klagade till profeten Ali satt och slam och sa att mina föräldrar tar saker från mig och så vidare. Yani, så sa profeten Ali satt och slam, enta wa maluka li abik. Du och dina pengar tillhör din far. Ja, han har rätt att ta dina saker. Taib. Som era föräldrar tar något ifrån er. Och samma sak om ni tar något ifrån era barn. Ni har rätt att göra detta i islam. Även om det är en gåva. Så får ni ta tillbaka den. Men självklart, det ska inte missbrukas. Att era barn börjar jobba. Så bara, ge mig hela lönen. Han kan inte betala hyran eller någonting. Han blir utkastad på gatan. Det är självklart inte så vi menar. Utan, gärna, generellt. Gärna, det som barnen äger tillhör föräldrarna också. Nej. Allah. Det som nämnde hadithen är far. Men la adri Allah. Kapitel 197. Bab ma dhukira fi al-makr wal-khadi'a. Kapitlet om svek och bedrägeri. Och där nämns en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: al-mu'minu rirrun karimun wal-fajiru khabbun la'imun. Och det här är lite komplicerade ord som vi får förklara, som de lärda har förklarat här. Och här finner man också en annan fajda. Läs upp den här hadithen för vilken arab som helst. Jag kan garantera att 99% kommer inte kunna förklara. Kommer inte kunna förstå hadithen. Därför måste man gå tillbaka till shuruhat. Och där förstår vi vad de lärda har förklarat detta med. Där förstår vi felet av de som säger: jag behöver inte ulema, jag kan förstå Koranen och sunnan själv. Så vissa dumma ungdomar, speciellt khawarij, de säger kallas strunt i ulema, Koranen är klar och tydlig, sunnan är klar och tydlig. Man måste vända sig till ulema för att få den rätta förståelsen. Så vad betyder då dessa ord? Rirun karim. Den troende är rirun karim. Al-rir, yani, det är den personen vars yttre överensstämmer med hans inre. Han är en ren, ärlig person. Inte en falsk person som visar en annan bild än vad han har i sitt inre. Rirun Karim betyder också att han är, yani, oskyldig. Han är väldigt naturlig och tillmötesgående, lätt. Yani, vad kan man säga? Han är väldigt oskyldig som människa. Han är så här, tror gott om folk. Han är nästan lätt lurad för att han tror så gott om människor. Naiv. Han tänker inte i dåliga tankar om folk och så vidare. Han tänker gott om folk. Han vill folks bästa. Han önskar det goda för folket. Och det här är den troende. Och han gör det inte av okunskap. Att han inte förstår att folk luras och folk bedrar. Och att han inte känner till ondska. Nej, han vet det. Men han har lite i sin natur att han går och tänker dåligt om folk. Han önskar folk det goda. Han är alltså oskyldig. Han har ett rent hjärta, kan man säga. Taib. Till skillnad från al-fajir, syndaren. Han är khabbun la'im. Khabb, yani, han har al-khida. Han är en bedragare som gör fasad mellan folk. Som gör splittring mellan folk. Hans inre överensstämmer inte med hans yttre. Och folk flyr från honom för att skydda sig från hans ondska. Han är laim, vilket är motsatsen till Karim. Ja, han är bakhil, muhan. Han är snål och förnedrad. Så vi förstår av den här hadithen att muslimen ska absolut inte ha denna andra egenskap. Att man är snål, man går och tror dåligt om folk, önskar dåligt för folk och gör fitna mellan folk. Det här är inte den troendes egenskap. Utan den troende har då den här goda egenskapen att man har ett rent hjärta mot folk. Det här är något väldigt vackert. Ibland du träffar folk som han alla, han tror ont om allt och alla. Han blir ovän med allt och alla. Han tjafsar med allt och alla. Klagar på allt och alla. Brorsan, du kanske borde rannsaka dig själv. Det kanske inte är fel på alla, det kanske är fel på dig. Är det inte så? Om du inte kommer överens med någon, du tror dåligt om alla. Alla är kaos förutom du, men ursäkta. Kanske är tvärtom, eller hur? Så att det här måste man, en muslim ska vara såhär, man ska vara tillmötesgående, man ska vara en person som man kan umgås med folk, eller hur? Det finns folk som han alla, det bara krockar med allt och alla. Och snackar skit om allt och alla och tror dåligt om allt och alla. Det är inte så en muslim ska vara. Allah måste. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Jag ska ta någon hadith till bara. Kapitel Sibab, kapitlet om att svära. Och där nämns det från Darda radiyallahu anha att en man kom till henne och han sa att det finns en person som pratar illa om dig hos el-Malik, hos kungen. Och då så sa hon: det sägs saker om oss som inte är sant. På samma sätt, yani det sägs negativa saker om oss som inte är sant. På samma sätt som vi prisas med egenskaper som inte är sanna. Yani vad hon säger? Yani folk snackar skit. De säger saker om folk som inte är sanna. Men det finns också de som prisar och berömmer folk med egenskaper som inte är sant. Man säger saker om oss som inte är sant. På båda sidorna. Negativa och positiva. Taib. Och här förstår vi, det finns många lärdomar här. Den första är att den här mannen kom och sa att den här, det finns en person som snackar skit om det. Inte det här namima. Inte det här att sprida skvaller som är förbjudet i islam, som vi nämnde. Det här, yani, det är surat en namima. Utåt sett ser det ut som namima, men de lärda säger att det här är tillåtet. Varför? Om det är med avsikten av att ge nasiha och att varna för en annan människa. Då är det tillåtet. Ni var på din vakt. Den här personen är ond och vill dig illa. Var på din vakt, till exempel. Eller ge inte den här personen positioner och så vidare. Akta dig. Då är det tillåtet. Men om avsikten är att göra fitna och fasad, fiendskap mellan dem, då är det namima och det haram. Okej? Okay? Det är självklart. Om jag hör någon säga, snacka skit om en broder. Säg, wallah, jag ska förstöra hans liv, jag ska krossa honom, jag ska se till att han blir av med jobbet och jag ska bränna upp hans bil och allting. Ska jag inte gå och berätta för honom? Den andra killen. Jag aktar dig för honom. Eller hur? Självklart. Eller ska jag säga så här, nej, det är en namima. Och sen ska han låta honom krossa hans liv. Nej. Akta dig för den här killen. Förstår du? Så att ibland är det tillåtet, om det är min babi nasiha, att ge råd. En person är ond, gör ondska. Så att personen kan skydda sig från hans ondska, då är det tillåtet. Men inte för att göra fiendskap mellan folk. Här finner vi också en annan lärdom. Och det är Darda's ikhlas. Hennes ikhlas. Hur förstår vi hennes ikhlas? Yani, de kommer och säger att det finns folk som pratar illa om dig och säger saker om dig som inte är sant. Och sen nämner hon att det finns folk som prisar mig med saker som inte är sant. Yani, hon är likgiltig. Hon bryr sig inte vad folk tycker. Om de klandrar mig eller prisar mig. Så länge jag är uppriktig med Allah Azza wa Jal, alhamdulillah. Jag är på rätt väg. Låt folk snacka. Bra eller dåligt. Det är inte någonting som jag söker eller letar efter. Att bli prisad av folk. Eller att fly från att någon ska klandra mig. Det här kommer alltid finnas. Folk som klandrar och folk som prisar. Men hon var likgiltig. Det är inte det jag bryr mig om. Utan hon brydde sig om Allah subhanahu wa ta'ala. Förstår ni? Och det är också typ underförstått att hon struntade i vad den här mannen sa. Att hon är förlåtande, yani. Vi ska inte gå och haka upp oss på vad alla människor säger. Då kommer vi få en otrolig huvudvärk. Eller hur? Folk kommer alltid att snacka skit och vara yani, dåliga. Kommer alltid finnas bra och dåliga människor. Tack, vi ska ta två hadithet till. I det här kapitlet nämns också från Abdullah att han sa om en person säger till sin kompis "Ente adui, du är min fiende." Så har en av dem gått ut ur islam. Eller han har lämnat vänskapen med sin vän. Och så säger Abdullah, förutom den som ångrar sig, illa men tab. Här finner vi förbjudet av att kalla muslimer för adu. Adu, yani fiende. Det är inte passande term att säga till en muslim. Och det här hänger ihop med det som kommer att komma senare om några kapitel. Att man ska inte säga till en muslim ja kafir, ja munafiq, ja fasiq eller ja adu Allah. De här sakerna ska man inte säga till en muslim. Ja adu, du är min fiende. Vad menas med detta? Vem är muslimens riktiga fiende? Shaitan och gärna hans folk, kuffar och de som är med honom. De är muslimernas ada. Taib, satans parti, de är våra fiender. Muslimen ska inte vara en fiende, han ska vara en broder. Eller hur? Du ska älska honom för Allahs skull. Så om du har dömt honom att han är din fiende i benämningen att han inte ens är muslim, kallas. Vad händer då? Det som profeten sa alaihi sallallahu alaihi wasallam, att den som säger kafir till sin broder, då kommer ordet tillbaka till honom. Och det är det som menas med att han då har lämnat islam. Eller han har lämnat vänskapen. Så att man ska inte gå och kalla folk för fiender. Om man menar han är muslim och min fiende, det är haram att säga så. Om man menar han är kafir med takfir på honom, då är det ännu allvarligare. Taib. Och det kanske inte tar människan ut ur islam, men det är i alla fall en mycket, mycket allvarlig synd att säga på det här sättet. Som vi kommer att prata om då när vi tar upp det här med att kalla folk för kafir och så vidare. Nej. Sista hadithen, bab saqyu al-ma, kapitlet om att ge vatten. Och där nämns en affär från Ibn Abbas. Och personen som berättar denna affär tvivlar på om det är Ibn Abbas uttalande eller om det är något som Ibn Abbas tillskriver profeten Muhammad alaihissalam. Okej? Men yani slutsatsen är att det här, dessa ord är någonting som profeten alaihissalam har sagt. Så den är marfu. Vad det han säger här, Abdullah? Han säger att i människan finns det 360 leder eller ben. Och de behöver alla sadaqa varenda dag. Det goda ordet är sadaqa. Att hjälpa en broder är sadaqa. Att bjuda på vatten är sadaqa. Och att ta bort någonting farligt från vägen är sadaqa. Ja. Och där slutar den. Så här finner vi, mashallah, i denna hadith att människan har 360 leder eller ben. Som alla behöver sadaqa varenda dag. Varför? Ska vi ge sadaqa? Genom göra goda gärningar för våra kropps, för våra leder. I tacksamhet, ahsant. Shukran lilla. Att Allah azza wa jal har gett dig de här lederna. De här benen och lederna i kroppen, musklerna. Ska du inte vara tacksam? Och hur är vi tacksamma på bästa sätt? Genom att uttrycka vår tacksamhet. Och genom att använda våra gåvor från Allah till det som Allah tycker om. Och genom att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så som profeten alaihissalam när han gjorde salat på natten. Han stod och bad tills hans fötter började blöda. Hans fötter sprack. Så länge stod han i salat. Och Aisha säger, yani, hon bryr sig om honom och säger, ja Rasulullah, Allah har förlåtit dina synder, gångna och kommande. Varför gör du så här? Vad svarar profeten alaihissalam? Afala akunu abden shakura. Ska jag inte vara en tacksam slav? Men jag ber till Allah i tacksamhet. Vad säger Allah också? I'malu ala Dawud shukra. Att Dawuds familj agerar i tacksamhet. Så att Människans leder behöver sadaqa. De behöver tacksam. Man behöver tacka Allah Azza wa Jal för att man har fått dessa leder. Och som ulema här nämner, ibland 360 leder. En lägger sig lite fel. Inte att den går sönder, den lägger sig lite fel i kroppen. Du får smärta. Kanske i hela kroppen. Är det inte så? Någon litet ben i ryggen hamnar fel. Och du bara lider. Och du måste äta smärtstillande och gå till läkare och allt möjligt. Om en liten led hamnar fel. Alhamdulillah, vi ska tacka Allah för al-afi. Att vi har den här, du kan greppa. Du kan gå, benen, knäna. Det är otroligt, är det inte det? Hur Allah Azza wa Jalla har skapat oss. Och det här kräver tacksamhet. Och den här tacksamheten går ut på att vi gör 360 goda gärningar om dagen. Taib, eller 360 sadaqa om dagen. Och ordet sadaqa är... Det verkar funka. Ibland stängs det av för en person. Så jag vill inte logga ut för alla. För ingen har skrivit att det stängs av. Vad sa vi innan? Sadaqa är ett ganska brett begrepp. Vi har den specifika sadaqa och den generella sadaqa. Specifik sadaqa, att man ger pengar eller mat eller kläder till fattiga. Generell sadaqa, allting gott. Allting gott du gör är sadaqa. Vad är beviset på det? Kullu ma'rufin sadaqa. Ni kan hadithen. Kullu ma'rufin sadaqa. Allting gott du gör är sadaqa. Yani salat är sadaqa. Fasta är sadaqa. Att åka på hajj är sadaqa. Och så vidare. Taib. Och här nämndes då exempel på sadaqa. Profeten a.s. han sa: det goda ordet är sadaqa. Wal kalimatu tayyiba sadaqa. Det goda ordet är sadaqa. Vad är ett gott ord för någonting? Att ge salam. Någonting mer? Läsa Koran. Dhikr. Påbjuder det goda, förbjuder det onda. Ge nasiha. Ge uppmuntrande råd. Allt, gör dua. Allt det här faller in under goda ord. Och det är sadaqa. Att hjälpa en broder är sadaqa. Och han sa profeten hjälpa alaihi wasallam. Han sa inte generellt yani, hjälpa messi och så. Utan hjälpa. Att hjälpa en muslim är sadaqa. Vad det än är. Att du går och hjälper honom med hans hajja. Någonting som var väldigt älskvärt. Yahamukallah. Någonting väldigt älskvärt hos profeten alaihi wasallam. Och han nämnde till och med att jag ska gå och hjälpa en broder att utfärda det han behöver göra. Är mer kär till mig än att göra i'tikaf i en hel månad. I Masjid Nabawi. Taib. Så att hjälpa muslimer är någonting positivt. Och i den andra hadithen nämndes exemplet av att hjälpa en person upp på hans riddjur. Att du tar, sätter handen, att han kan sätta sin fot på din hand och gå upp på kamelen eller hästen. Det är sadaqa. Att du hjälper honom att ta upp hans mata', hans väskor på hästen eller kamelen är sadaqa. Idag att du hjälper någon att stoppa påsarna i bilen är sadaqa. Sadaqa. Subhanallah. Mashallah, vilken religion. Du belönas för dessa saker. Och att du ger vatten är också sadaqa. Att du bjuder på vatten, serverar vatten är också sadaqa. Och som vi nämnde i förra lektionen när vi pratade om djuren, så är det en av de bästa sadaqa som finns. Vad var beviset på det? Nej. Hon som gav vatten till hunden. Den prostituerade kvinnan som gav vatten till hunden. Vad fick hon för belöning? Jannah. Eller förlåtelse. Vissa hadither jannah och vissa hadither förlåtelse. För att hon gav vatten till en hund. Så att ge vatten är bland de bästa av sadaqa. Det kan vara mashallah som en broder gav med den här flaskan. Alhamdulillah. Det kan vara att man gräver en brunn. Att man gör vattenledningar. Man köper kanske maskiner som kan rena vatten. Man fyller lastbilar med vatten. Kör till drabbade områden. Allt det här är att ge vatten. Och vatten är essentiellt som vi sa för människans överlevnad. Vi kan klara oss utan många saker, men vi kan inte klara oss utan vatten. Är det inte så? Du kan leva jättelänge på vatten. Mashallah, vissa bröder här levde 20 dagar på vatten, eller? Det går. Leva på vatten, men du kan inte leva utan vatten. Så vatten behöver man. Dricka och att rena sig med och så vidare. Så mashallah. Och sen den sista saken som nämndes i hadithen är att ta bort farliga saker från vägen. Det är också sadaqa. Ta bort glasbitar, träbitar. Är ni saker som stör och skadar från vägen. Och där avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.